De borgerliga ledarskribenterna överger Ulf Kristersson. Hur stora problem har Moderaterna egentligen?
Och med anledning av statsministerns städskandal. Hur mycket älskade Fredrik Reinfeldt att dammsuga? Och vem städade hemma hos Hjalmar Branting?
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Annie Reuterskiöld och Torbjörn Nilsson.
Det är ju onsdag morgon och partiledarna står just nu i riksdagens talarstol och har årets första debatt.
Kul för dem.
Den vet vi ingenting om. Men efter det så ska de träffas på möte om säkerhetsläget, inbjudna av statsminister Magdalena Andersson.
Hur är säkerhetsläget?
Ja, men det här handlar ju om Rysslands krav före jul på NATO, där de ju ville sätta upp regler för hur NATO får utvidgas, det vill säga inte alls, och var NATO får öva och var man får ha baser bland annat. Och detta har ju väckt väldigt stor kritik från NATO, från Ryssland och från Sverige, även om då oppositionen tycker att svenska regeringen var lite sen och också har varit sen med att informera de andra partierna. Och det är det de ska göra idag.
För de här ryska kraven påverkar också Sverige som inte är NATO-medlem.
Ja, eftersom Sverige samarbetar så tätt med NATO och övar med NATO. ÖB har ju sagt att de här kraven helt raserar grunden för det svenska försvaret.
Det är hårda ord. Det är ju också Folk och Försvar,
ja,
som pågår. Konferensen, som inte är i Sälen utan digital.
Yes.
Jag såg ett inslag där som Rysslandsexperten Gudrun Persson på FOI.
Ja, Totalförsvarets forskningsinstitut. FOI tror jag man säger om man är, alltså, om man hänger på Folk och Försvar och är lite inne i den här världen.
Okay, det
FOI är för amatörerna.
Avslöjade jag mig som inte militärpolitiskt intresserad person?
Eventuellt, ja.
Jag har varit på Folk och Försvar i Sälen flera gånger. Mm. Det Gudrun Persson beskriver är ju en situation där det redan är konflikt och där krig, fullskaligt krig, är en högst realistiskt scenario.
Det är roligt att vara här, även om läget är utomordentligt allvarligt och hotfullt. Och vi bevittnar nu den största utmaningen mot den på mycket, mycket länge.
Så som hon beskriver det. Och det är otroligt allvarsamt. I tv-sändningen från Folk och Försvar så är Eva Hamilton programledare. Och efter Gudrun
SVTs gamla vd.
Ja, precis. Och efter Gudrun Perssons anförande så tar hon sig liksom för magen. Och säger...
Tack Gudrun Persson, det var ett allvarligt budskap.
Det är en annan situation, tror jag många upplever.
Ja, men jag såg till exempel Eva Stenberg, Dagens Nyheters politiska kommentator. Hon twittrade att hon är ju väldigt militärpolitiskt intresserad och kunnig. Och hon skrev att hon har deltagit på de flesta av Folk och Försvars konferenser sedan 2005. Och aldrig tidigare har ett krig i Sveriges närområde diskuterats som sannolikt.
Men om det är ett osäkrare säkerhetspolitiskt läge, är den svenska säkerhetspolitiska linjen säkrare?
Ja, alltså för grejen är så här, det som kanske är mest centralt här, eller det är svårt att säga så, men ett av de tydliga kraven är ju så här, Sverige får inte gå med i NATO.
Mm. Ett av de ryska kraven.
Ett av de ryska kraven är att Sverige inte då får gå med i NATO. Och det vill ju inte Sverige göra, det vill ju inte regeringen göra. Men riksdagen tog ju för ett år sedan en så kallad NATO-option. Alltså att man då ska formulera det som att det är möjligt att gå med i NATO eller att man håller öppet för att gå med i NATO.
Och det där beror ju på att två partier i riksdagen har svängt om NATO de senaste åren. Nyligen så var det ju Sverigedemokraterna som svängde inte om NATO-medlemskap, för det säger de att de fortfarande är emot, men de är för en sån här NATO-option. Det är en liten oklar hållning, får man säga.
Ja, det är drygt ett år sedan de ändrade sig. Då fick de ju kritik just för att det var väldigt, alltså, det är svårt att förstå varför man är för optionen men inte medlemskapet.
De kräver också en folkomröstning innan ett NATO-medlemskap skulle ske.
Mm.
Det känns ju som att det var en viktig markering av att vara del av ett högeralternativ och inte ha den här liksom friktionen mot den moderata grundpositiva hållningen till NATO.
Ja, och alltså, just synen på NATO och internationellt samarbete har ju varit det som Moderaterna kanske främst har framhållit som ett hinder för samarbete med Sverigedemokraterna. Så det tolkades ju väldigt mycket som att det var därför de gjorde det. Och det var det väl delvis också. Men man kan ju också titta på, SOM-institutet mäter ju Ulf Bjerel, statsvetaren i Göteborg. Han har ju forskat ju om NATO-opinion och har gjort under lång tid. Och har liksom en lång tidsserie på det. Och där ser man ju väldigt tydligt att SDs väljare har svängt i den här frågan. Eller SD har fått andra väljare som är mycket mer NATO-positiva. Det är ju gamla moderater, tror jag.
Så SDs svängning skapade en ny majoritet i riksdagen som är för NATO-option eller allmänt NATO-positiv fast inte till ett medlemskap. Men
det berodde ju också på att Centerpartiet då hade svängt några år tidigare, 2015 tror jag.
Men det var ju också en svängning som satt långt inne. Mer än en tredjedel var emot, det var en väldigt känsloladdad diskussion. Så man undrar hur liksom bergfast den där övertygelsen egentligen är.
Men tittar man på framträdande centerpartister idag så är väl de väldigt tydligt bakom den här linjen. Alltså Kerstin Lundgren som är utrikespolitisk talesperson och den i Centerpartiet som har drivit de här frågorna länge. Hon är ju också en av Peter Hultqvists största kritiker nu i hur han har då uttalat sig sedan det här skedde. För han är ju då upprepat att Sverige inte ska gå med i NATO. Och inte nu och inte framöver. Och det tycker de då inte är i enlighet med riksdagens beslut om den här NATO-optionen.
Men jag tänker det blir spännande för när Centerpartiet tog det här beslutet 2015. Inför den stämman så skrev Annie Lööf en debattartikel där det bland de viktigaste argumenten för att göra den här förändringen i partiets åsikter så skrev man att man vill bidra till en större tydlighet vad gäller Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Frågan är ju, för mig som inte är militärpolitiskt överintresserad så upplevde jag snarare att
det är inte supertydligt.
Det har inte blivit supertydligt och helheten är ju otydligare snarast. Ja. Det är en diskussion om en jättelik förändring.
Riksdagen vill ju då alltså någonting som regeringen inte går med på att säga. Men riksdagen, de som vill det här i riksdagen är ju också väldigt otydliga med vad de vill och vad det ska innebära och vad det ska leda till. Och det här är ju en av sakerna som de kommer att diskutera på det här mötet idag. När den här podden kommer ut kanske de har kommit ut från mötet och också sagt vad det ska leda till. Men Socialdemokraterna är ju väldigt fast vid sitt motstånd.
Mm.
Kan du förklara varför? Handlar det om Olof Palme och nostalgi? Och
det handlar ju om historiska grunder men också om diplomati och diplomatiskt språk. Och att man menar att man har ungefär samma situation som Finland. I Finland så är ju partierna brett överens om NATO-option men att man har en annan historia än Finland. Och därför så bör man inte använda det här språket med NATO-option. Man tänker sig att vi kan gå med i NATO om det behövs, vi har samma situation. Men vi vill inte använda det språket och det är dömt av diplomatiska skäl och sådär.
Alltså är ju relationen, att Ann Linde ska kunna ringa Lavrov som hon gör ibland.
Ja.
När man läser, både Peter Hultqvist och Ann Linde har skrivit debattartiklar om det här och flera gånger. Och när man försöker läsa liksom Socialdemokraternas argument för varför de inte vill gå med i NATO så är det, det är inte jättetydligt det heller tycker jag. Det handlar ju ganska mycket om Turkiet, ska man samarbeta med Turkiet ibland? Och sen har jag sett att Stefan Löfven i någon intervju ska ha sagt att det är inte bra att två stormakter ligger precis intill varandra. Det behövs neutrala länder emellan.
En buffertzon.
Och det är det ska vara. Mm. Men det blir ju intressant att höra då vad de kommer ut med från det här mötet idag. Finns det något som skulle du säga som tyder på att man skulle svänga? Alltså skulle den här riksdagsmajoriteten försöka driva igenom det på något sätt? Eller vad skulle krävas?
Nej, men jag tänker att vill riksdagsmajoriteten någonting så är det väl rimligare att få fram ökade anslag till försvaret på något sätt.
Men det är ju intressant då, alltså tonen inför det här mötet har ju varit rätt så kritisk mot regeringen och handlat om att man har varit dåliga på att informera och, då, och att man inte följer beslutet om NATO-optionen. Men samtidigt så är det ju så här, alltså, tänk tillbaka på hur det var när pandemin började och partierna införde borgfred. Det är ju det man brukar tala om att man ska göra i sådana här lägen. Om det är det mest liksom, allvarliga säkerhetshotet på decennier, varför sitter de och tjafsar med varandra? Kan de inte då liksom, kan de komma ut ur det här mötet med en gemensam tydlig bild som sänder signalen om ett enat Sverige som inte har tre regeringskriser per år utan har en väldigt tydlig linje i säkerhetspolitiken?
Det är ju det som blir spännande att se.
Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Varsågod.
Vid sidan av den här säkerhetspolitiska krisen, eller vad man ska kalla det, så har det ju hänt en annan sak under jul.
Magdalena Andersson har flyttat.
Hon har flyttat in i Sagerska precis före jul. Det var inte det jag tänkte på. Utan jag tänkte på att du har ju städat ditt bibliotek.
Det har jag. Eller det pågår fortfarande. Det är en lång process.
Ja.
Jag bygger nya bokhyllor och alla böcker är i en stor hög på golvet. Det har fått mig att hitta en del böcker. Och det dök ju upp en grej där kring städning. Som gjorde att jag...
En efterlyst kvinna utan rätt att vistas i Sverige greps.
I statsministerns privata bostad.
Ja, hon var där för att städa. Hon tillhörde en städfirma.
Just det. Det blev en stor säkerhetsdiskussion om det. Men det blev ju också en diskussion om huruvida man ska ha städhjälp eller inte om man är socialdemokratisk partiledare.
Och också vill jag bara lägga till graden av utnyttjande i den här branschen.
Absolut.
Av
mer strukturellt.
Och skuggsamhället också. Ja, men diskussionen om det är moraliskt rätt att städa eller inte har ju också funnits med.
Och jag fastnade på ett inlägg i den här debatten som Isabel Hadley-Kamp, som är ledarskribent på Dagens Nyheter, skrev. Som handlade om att det är ju en ny situation. Förr i tiden så var ju statsministrarna män och då löste ju deras fruar det här med städning. Eller fick ta det jobbet. Och så tänkte jag, det ligger väl något i det, men gör det verkligen det? Och så hade jag alla böckerna i min städning av biblioteket och försökte hitta svar. Så jag tänkte, kan vi inte gå igenom statsminister för statsminister här och se hur det, om vi försöker ge svar.
Mm-hmm. Om de, alltså hur de skötte städningen.
Ja, jag börjar med Per Albin Hansson om jag får.
Ja visst. Han är väl känd för att ha många fruar?
Ja, det är det som är lite i svårigheten här. Man behöver reda ut två hem och hur städning, barnpassning, matlagning sköttes i dem. Eftersom alltså, man hade ju två familjer.
Ja, kände de till varandra?
Det gjorde de absolut. Ja. I alla fall de vuxna. Barnen vet jag inte riktigt när de fick veta det.
Var det tillåtet då med månggifte?
Nej, utan han brukade ju säga folk kallar mig mormon. Mm. Det finns ett fint citat som är: jag är ju en mormon, men det skulle verkligen inte funka om fruarna inte godtog det här arrangemanget. Menar det är någon slags beröm till sina två älskade.
Så han måste ha haft mycket möjlighet att ha ett städat hem. Eller hur ska man se det?
Jag vet inte. I Anders Isakssons fyra stora böcker om Per Albin Hansson så hittar inte jag på något ställe hur det praktiskt och ekonomiskt sköttes med de hushållsnära tjänsterna som vi kallar det idag. Så jag har inget svar på den frågan riktigt. Nej. Utan där får vi utgå från att teorin om att frun, alltså fruarna, gjorde jobbet måste vara sann. Mm. Stefan Löfven vet jag inte heller riktigt.
Nej, jag har faktiskt försökt googla lite på detta men inte sett honom kommentera det någonstans. Men om man tänker på den där uppmärksammade händelsen förra julen då han ju befann sig i ett köpcentrum i strid med rekommendationerna för att han var tvungen att lämna in sin egen klocka på lagning. Han kunde inte låta någon annan göra det. Det talar väl en del för att han kanske inte lejer ut städningen.
Du tänker att han är en människa som vill göra allt själv?
Ja, det är nog. Det är bara en fördom. Alltså jag har inga belägg för detta.
Nej, okej. Okay. En som är tydlig tänker jag är Torbjörn Fälldin. Mm. Han gjorde ju många fina reportage hemifrån gården Ramvik. Potatis Upplockningen var en sån serie där journalister fick följa med och fota. Men sanningen i biografier visar sig snarare vara att han mest hängde i Stockholm i riksdagen och att Solveig, hans fru, fick sköta hela fårindustrin och potatisen och åkrarna efter förmåga. God tror jag. Men frun gjorde jobbet.
Men låt mig berätta om en person.
Berätta.
Göran Persson.
Ja.
Det var nämligen en stor fråga i Expressen, som också var de som avslöjade Magdalena Anderssons den här historien kring henne. Men 2006 så skrev journalisten Cecilia Garma om detta. För då hade Göran Persson nämligen uttalat sig och sagt att han tycker att människor ska städa upp sin egen skit.
Mm-hmm.
Han säger att det finns en konstig attityd i det svenska samhället att de som tjänar lite bättre och har friare arbetsuppgifter inte skulle kunna städa skiten efter oss själva. Jag tycker att det är märkligt. Men då visade det sig, då har Cecilia Garme grävt fram, att på Sagerska så har ju Göran Persson städning. Alltså alla som har bott på Sagerska har väl haft städning. Diskussionen är väl snarare egentligen så här, hur har de gjort om de har haft andra hem? Men det här blev i alla fall en stor debatt där i 4-5 timmar i veckan fick han hjälp med städning, berättar han som är ansvarig för Sagerska. Men Göran Persson var själv tvungen att plocka undan grejerna. Han fick hjälp med dammning och dammsugning och sådär. Och då säger också den här mannen som är ansvarig för Sagerska att han tycker inte att en statsminister ska hålla på med dammsugning. Han behövs till annat. Men då finns det ju en annan statsminister.
Fredrik Reinfeldt.
Som inte håller med.
Verkligen.
För Fredrik Reinfeldt var ju, han gjorde ju en väldigt stor grej av sin dammsugning.
Han älskade att städa.
Under sin statsministertid.
Sa han i alla fall.
Jo, jag har städat hela mitt liv.
Då ska vi få se här. Där har du kameran. Den är bara värd 500 000, så nu gäller det att du putsar rätt.
Ja, nu vet
och
ni
ser
inte
du ser du glaset där?
Ja.
Uppe. Då ska vi se. Den är lite fettfläckig där, tycker jag.
Ja, den är till och med rätt smutsig, skulle jag säga.
Ja, och du kan ta där uppe också, så får vi se hur det känns för tittarna. För de kan ju nämligen se direkt om du sköter ditt jobb där.
Absolut.
Och så kan du spruta ovanpå där också.
Ja, jag ska göra det. Här skulle man behöva gå, kan säga, på undersidan också. Men vi...
Nej, inte undersidan, men
nej,
där.
Men här, på den.
Ja, just det. Där, ja.
Alltså, det finns så många porträtt som pratar om Fredrik Reinfeldt och hans dammsugare. Det är liksom... Alltså, någonstans måste man ju se det här som politisk kommunikation. Alltså, ja. Det här är ju tiden då pärlhalsbandet ska av. Man bor i Mexitegelvilla, kanske, i Täby.
Ja, det var inte Mexitegel som jag minns det. Men det gjorde Göran Hägglund däremot.
Men man hade en platt-tv, man gillade korvgryta, man städade. Alltså, det fanns ju mycket Svensson-signaler vid ett vanligt parti för vanligt folk.
Absolut.
Men sen så har då Aftonbladets Lena Melin 2008 varit hemma hos Fredrik Reinfeldt. Alltså, jag måste läsa.
Jag gör det.
Lite högt här. Alltså, han är lite irriterad över att folk tycker att det är dumt att han skurar golvet på knä. Men det är liksom det enda sättet att få det riktigt rent. Man kan inte bara gå runt med en svabb.
Han har också det är objektivt sant. Får jag bara inflika det? Ska ett golv bli rent måste man göra det på knä.
Jag har aldrig skurit ett golv, så jag vet inte. Men han har särskilda städbyxor. Allra härligast är det när det rasslar i dammsugarröret. Den sanna tillfredsställelsen för den som städar, det är att vara i hörnen. Bakom soffan och in i hörnen, där kan man hitta en dammskatt.
Nej, men det här ger en skön känsla, kan jag säga. Det här tycker jag är riktigt roligt. Jag inser att jag är lite udda då, men...
Det gläder mig. Du kan fortsätta stå och putsa där.
Jag gillar att städa.
Det här var ju också samtidigt som RUT infördes. Och det var ju en jättestor debatt om städning, om pigor.
Mm.
Och då gör liksom Fredrik Reinfeldt de här städreportagen om sig själv. Jag antar att de kanske också hade någon form av... De använde väl RUT?
Ja, de hade ju bland annat barnhjälp, som det var en stor diskussion om vilken lön de fick. De anställdes på au pair-lönenivåer och så fick de bo hemma hos dem i Täby och fick så att säga ersättning i natura, kost och logi. Det var en diskussion.
Är det vad natura är?
Jag vet inte vad du har för tankar kring natura-begreppet, men originalet till den här Svenssonlivet som statsminister är ju ändå Ingvar Carlsson.
Mm.
Har man sett dokumentären som SVT gjorde för några år sedan om honom så ser man ju ett hem som är så vanligt och så orenoverat vanligt som bara någonting kan vara. Så där får vi nog säga att det var hustrun som gjorde jobbet. Jag har inga andra uppgifter i alla fall.
Okej, men vilka har vi kvar nu då i statsministerlängden?
Ja, det beror ju på hur långt bak i tiden vi ska gå förstås. För det finns ju jättemånga statsministrar om vi går långt bak. Men vi kan nöja oss med tre.
Mm.
Vi har Palme kvar,
mm.
Tage Erlander.
Vilken tur. Jag, var att
jag vill ha med Hjalmar Branting ändå. Alltså det är ändå någon slags rimlig tid.
Palme, städade Lisbeth.
Lite oklart. Biografiförfattaren Kjell Östberg hävdar med bestämdhet att man hade hjälp utifrån med barnpassning. Lisbeth jobbade i deltid. Så det talar ju för att det var hon som också städade. Men Östberg tror att de också hade hjälp med städning och annat. De båda kom ju från överklassförhållanden där de var vana vid hjälp hemma eller pigor eller jungfrur som det kallades. Men bosattes ju i Vällingby det här modernistiska hemmet som skulle vara någon ny sak. I vilket fall så är det ju här under 70-talet. Det sker någon slags svängning i hela synen på hemmafrun. Fungerar det att ha jobb för en kvinna och samtidigt ha detta ansvar för hemmet? Hur ska man lösa den här problematiken? Men Palmes politiska pappa, Tage Erlander, hade ju absolut hjälp. Där finns det ju ytterst lite som är av hemmafru-karaktär hos Aina Erlander, hans hustru. Hon var ju lärare, matematiklärare. Hon var ju också smartare än vad han var, hävdar han själv. Det var ju hon som var snillet i deras matematikförening som de hade på universitetet.
Var bodde de?
De bodde först bodde de ju i Lund och i Malmö.
Mm.
Och där hade de en barnhjälp, en flicka som hette, eller en kvinna som hette Ella Ek, kallade Sassa. Hon följde med i flytten till Stockholm när det blev liksom för mycket med riksdagsuppdrag och statssekreteraruppdrag och sådär. Och därför pratade deras barn skånska.
Så
kan man läsa i böckerna.
Mm.
Sen hade de ju också en städerska, eller ett hembiträde var ordet man använde då, som hette Gertrud Berghand. Och hon lever fortfarande och finns med i den här filmen om Erlander som SVT gjorde för några år sedan. Hon beskriver då vad hon gjorde, hur de bäddade sängarna, hur hon lagade frukosten, hur hon gick och plockade upp Tage Erlanders alla kastade böcker när han var på jobbet. Så där är det ju tydligt att det inte var frun som gjorde jobbet. Frun i den familjen var ju tekniskt ansvarig. Det var ju hon som hade körkort, det var hon som körde bil.
Det var hon som skötte internetuppkopplingen.
Absolut, det var hon som var mannen i deras relation. I traditionell mening.
Har vi någon kvar då?
Ja,
Branting, sa du.
Branting. Vi har Branting.
Det här är man ju
för alla som har orkat
på.
Lyssna ända hit så har vi Branting.
Vänta, vad är vi för tid nu?
Ja, vi är slutet av 1800-talet, början av 1900-talet.
Mm.
10-tal, 20-tal.
Mm, 100 år sedan.
Ja, ungefär, precis. La Belle Époque, kan man säga. Anna Branting hade barn sedan tidigare. Och sen fick de gemensamma barn. Så det var lite av ett skandaläktenskap. Det är alla stora sosseledares äktenskap. På den
du
tiden
menar
i alla fall.
Tänker du nu på att Stefan Löfven var en homewrecker?
Det tänker jag inte på, utan nu sa jag den tiden.
Ja, okay.
Nåväl. I en mycket fin bok som jag hittade vid min biblioteksstädning, den här boken är skriven av Lena Svanberg, en biografi över Anna Branting, så skriver Lena Svanberg så här. På hösten 1886 blir Hjalmar redaktör för tidningen Socialdemokraten och Anna börjar skriva där. Framförallt gläds hon åt att tjäna pengar igen, 46 kronor i kvartalet. De räknade tydligen lön på kvartal på den tiden, jag vet inte. Nåväl. Hjalmars helårslön ligger kring 2000. Det är inte mycket familjen har att leva på. De är ett stort hushåll. Anna, Hjalmar, barnen Vera och Henry och en eller två jungfrur. Det sistnämnda låter som ett exklusivt inslag när det är knapert med pengar. Men utan två jungfrur klarar de sig inte. Jag tänker att det är en så bra beskrivning av hur det var för den samhällsklassen på den tiden och hur det en del av reaktionerna på debatten om det moraliskt riktiga i att Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, har städhjälp är så identiska. Alltså en ny vänsterreaktion eller en vänsterreaktion var ju det här är för hemskt. Magdalena Andersson ska ju inte ha det här. Hon ska inte hålla på med RUT och andra saker. Och de andra reaktionerna från kanske mer borgerligt sinnade eller bara människor i en övre medelklass var men vadå, är det här ens en debatt längre? Alla har ju städhjälp. Alla köper ju mat på Foodora. Det är ju ett argument som egentligen är det krävs ju. Utan två jungfrur klarar vi oss inte. Vi klarar oss inte utan en städhjälp och inte utan att få mat.
De hade ingen förskola då?
Nej, det hade de inte. Det är en skillnad. Okej, men de hade, det finns ju nanny.nu.
Ja.
Och andra företag som heter liknande. Som hjälper till med barnpassning. Och det finns ju alltså hembiträde, jungfrur. De lagade mat, de städade, de skötte barn. Idag så har du har människor i den här klassen, tänker jag. Städhjälp, de köper mat, får en hemkörd av några ilsnabba cyklande människor som kanske inte har så bra betalt. Och ja, de kanske också har ringer någon nanny när de behöver barnpassning.
Men det är väl också det kritiken handlar om, att det är en återgång. Alltså jag tycker det finns något intressant, jag bara tänkte på det när du beskrev då, ska man kalla det den här lilla luckan utan tjänstestöd, kanske ja. Man kan kalla det. Ja, men jag tänker på till exempel hur hemmen såg ut då. Att man spikade för spegeldörrarna, att man inrättade hushållet. Alltså det kom färdig mat, alltså det kom helfabrikat.
Det modernistiska.
Ja, du gjorde liksom om en massa saker i samhället för att underlätta, för att dra ner på tiden som du skulle behöva arbeta i hemmet.
Ja.
Och nu har ju allt det där gått åt helt andra hållet. Det trendigaste som finns är att vara en värdinna som gör din egen pastadeg. Liksom, det är ganska länge sedan folk liksom plockade fram de där speglarna igen och lyfte bort plastmattorna på golvet så att du fick det mycket jobbigare trägolvet som tar mycket mer tid att sköta. Att damma de här sekelskifteslisterna. Alltså,
övre medelklassbekymmer här.
Ja, men, nej, men jag bara menar att så här, livsstilstrenden har ju gått i en riktning som kräver mer hushållsarbete, som kräver mer tid hemma för att upprätthålla.
Ja.
Och det kräver i sin tur då städhjälp.
Ja, om min hypotes är att vi har en situation i vissa samhällsklasser som liknar den för 100 år sedan, så måste man ju lägga till att det finns en viktig skillnad. Då var ju inte det här subventionerat av staten. Det är det ju idag.
Okej, men om man ska sammanfatta det här nu, för det var ju väldigt många personer här.
Det var många böcker i biblioteket.
Under lång tid. Men alltså, stämmer det att andra statsministrar levde på att fruarna städade?
Under en period, men jag skulle betrakta den som mer av en parentes.
Så borde Magdalena Anderssons man, Rickard heter han väl, borde, han arbetar ju som professor på Handelshögskolan i Stockholm. Borde han nu börja städa? Är det din slutsats? Eller vill du inte lägga dig i deras?
Dels är det ju en normativ slutsats, så den vill jag inte dra överhuvudtaget. Och sen kanske det är någonting de ska få hantera. Men framförallt behöver han ju inte det, eftersom du har informerat om städtiderna på Sagerska.
Just det. Undrar om det har utvecklats. Det blir ett gräv som vi får göra framöver.
En rätt intensiv vecka.
Jag har hunnit läsa lite tidningar under ledigheten också.
Mm.
Ledarskribenterna, de som är lite till höger,
ja,
har ju visat sig starta året med det mest pessimistiska tonläge som jag någonsin har hört.
De verkar lite nervösa.
Ingen av dem verkar tro att Ulf Kristersson kan bli statsminister det här valåret.
Nej.
Det är några månader kvar, men de är helt övertygade om att det här kommer gå åt helvete.
Ja, och det har ju verkligen trappats upp den här. Det smög ju lite där runt jul och sen har den här domedagsstämningen trappats upp. PM Nilsson var väl tidig i detta, Dagens Industri.
PM Nilsson är ju ofta först i att sätta tonen i den borgerliga debatten. Han skrev en text 2 januari. Det nya året börjar inte med några goda möjligheter enligt PM Nilsson. I hans, alltså han börjar med att lista upp de goda värden som han ser som borde liksom ske i samhället. Ett bättre företagsklimat. Bevarade vinster i välfärden. Skärpt kamp mot brottslighet inte minst. Och nybyggd kärnkraft. Och sen så konstaterar han att för alla de här jätteviktiga sakerna så är S ett uselt alternativ. Det här är ju inte en lustig, borgerlig ledartext. Det är ett normalt upplägg. Det är språket som är annorlunda. Bland annat så har han ett fint stycke som låter så här. Det är lätt hänt att tro att Socialdemokraterna är något annat än de är. Slavmentaliteten breder ut sig kring deras maktinnehav. Det underlättas av en kombination av skickligt bländverk och undergivenhet hos de härskande klasserna i byråkratin, medierna och näringslivet. Vet inte om du och jag nu är representanter för de härskande klasserna i medierna, men det här språket är ju ett desperat språk.
Absolut.
Det är ju en insikt om att det går inte alls så bra som det borde gå. Och här tar jag ifrån tårna.
Den här synen ser man hos andra debattörer med moderat bakgrund och också hos en del moderata tjänstemän och så tycker jag i sociala medier och annat, att om bara medierna satte dit Socialdemokraterna lite mer så skulle Ulf Kristersson vinna. Alltså att det finns en sån frustration över att det går för bra för Socialdemokraterna, och det kan då inte vara Moderaternas eget fel, utan det är fel på hela, liksom, vi är så indoktrinerade med socialdemokrati. Om man bara, det är 8 månader kvar till valet. Gör en valrörelse.
Och det är inte så länge sedan det var en borgerlig regering som satt i 2 mandatperioder och hade den mest populära statsministern i någonsin uppmätt.
Som också dammsugade mycket. Nej, men i alla fall.
Ja, det var den första texten.
Ja, men en annan på samma tema. Ja, slagkraftig text publicerades i nättidskriften Bulletin i veckan. Det var ledarskribenten Caroline Dahlman som... Ska man säga att hon skällde lite på Ulf Kristersson för att hela den här tråkiga vuxna tonen som han håller på med tycker inte hon är bra oppositionspolitik. Människor är frustrerade. Ulf Kristersson borde skriva mer i caps lock. Jag tycker ju att Ulf Kristersson har försökt att vara lite arg på sistone, men Caroline Dahlman tycker inte att det är tillräckligt. Hon har ett slags omkväd i den här texten där hon då räknar upp...
Den är skriven som en medeltida ballad.
Ja, men lite så räknar hon upp vad Moderaterna ägnat sig åt och säger, ja, men till exempel hon tar upp KU-anmälningarna och sen skriver hon 7 sätan på rad, alltså jag antar att det ska läsas som snark.
Det får man tro. Mm.
Det blir för byråkratiskt. Och sen så pratar hon om Fossells debattteknik, snark, det blir för tunt. Snark, det blir för svagt, säger hon något annat. Snark, det blir för akademiskt. Det liknar den kritik som Rebecka Weidmo Uvell, den moderata debattören, sa i vår tidning i ett reportage som vi gjorde inför M-stämman, där hon sa att man, liksom, man kan inte ha finbyxorna på sig när man slåss.
Det är lite oklart om hon är moderat.
Hon kandiderade ju till riksdagen men sattes inte på valbar plats och då lämnade hon.
Just det, men det är samma kritik i alla fall.
Det är samma kritik. Det var lite argare och lite mer populist, Ulf Kristersson, så kommer det här gå bra.
En tredje text som kom här i dagarna publicerades i Trelleborgs Allehanda. Den är osignerad, men jag tror att det är Petter Birgersson som står bakom den, som väl är chef på den ledarredaktionen. I vilket fall, den kom ju med helt annan problembeskrivning och helt annan lösning än Caroline Dahlman. Den heter Hög tid för borgerlig omstart och går snarare ut på att säga att problemet för Moderaterna är att det har visat sig att samvaron med Sverigedemokraterna är så avskräckande att det finns ett tak för hur populär Moderaterna kan bli. Hur stora Moderaterna kan bli. Pariga stämpeln på SD har man nog underskattat. Och det stora misstaget är att man så att säga har tagit på sig ansvaret för att tvätta Sverigedemokraterna rena. Det är så jag läser den här texten i alla fall. Men jag kan ta några formuleringar. Så befinner sig borgerligheten idag i en mycket svag position där beroendet och knytningen till SD har blivit starkare. Banden med Sverigedemokraterna förefaller emellanåt nästan tätare än de inom borgerligheten. Och definitivt så om Centerpartiet inkluderas i borgerligheten.
Ja, det är ju helt sant.
Ja,
och det är ju så. Det förefaller inte bara så. Så är det ju.
Och lösningen här, den här linjen är ju att det ska startas, göras en nystart. På slutet så skriver Petter Bilsson, förlåt, den är inte osignerad. Jag ser ju nu ser jag både hans namn och bild. Ursäkta. Han skriver på slutet. Det manifesteras bäst, alltså lösningen är, att lansera en ny gemensam borgerlighet med de partier som bestämt sig för att vara ett alternativ till socialdemokratiskt innehav. Idag Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och den är intressant därför att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans skulle ju inte komma så himla långt. Möjligtvis skulle de kunna få tillbaka Centerpartiet i någon slags värld, men det har ju hänt rätt mycket där som inte bara har med Sverigedemokraterna direkt att göra. Han tänker ju inte på det här valet. Han tänker ju på valet som kommer efter det och att bygga någonting stort redan nu.
Men det finns fler ledartexter på samma tema som har skrivit, men vi behöver inte högläsa alla dem. Men det finns ju också andra tecken på att det verkligen går dåligt för Moderaterna i opinionen. Expressen publicerade ju nyss en mätning där Magdalena Andersson är störst både bland kvinnor och män i förtroendemätningar. Något som Stefan Löfven aldrig kunde bli.
Det här är personförtroende alltså?
Precis, och där då Sifos opinionschef Toivo Sjörén pratar om liksom vilket allvarligt läge det här är för Moderaterna. Sen ska man ju komma ihåg att Magdalena Andersson har ju fortfarande ett jättestort problem. Alltså hon har ju ingen konstellation fortfarande, vilket Moderaterna faktiskt har. Och det talar ju stort till deras fördel. Men de här siffrorna tycker man, om man tänker på hur Moderater brukar reagera på siffror, så är det väl anmärkningsvärt tyst från det här partiet.
Ja, det är det, men ringer man dem så får man ju höra saker. Det gick ju att höra underliggande grejer redan på partistämman. Folk som var så här bra stämning kan vi inte ha om vi har 23%. Då hade man alltså 23% på partistämman i höst. Nu ligger man väl snarare kring 19. Det är ju uppenbara problem. Och ett av problemen är ju att Magdalena Andersson har tillträtt och anses också av Moderater vara en mycket svårare motståndare. Då säger man att det är en smekmånad. Det kommer gå dåligt för henne sen. Det kan ju ligga någonting i.
Samtidigt så får man väl då kanske invända att den här smekmånaden har ju inte varit supersoft för Magdalena Andersson. Hon har ju fått kris efter kris.
Ja.
Och det verkar ju inte spela roll.
Nej, inte om man tittar på mätningarna. Det andra problemet är att man hade en strategi som mycket gick ut på att få blockbytare. Locka socialdemokrater och centerpartister med att skälla på Miljöpartiet och visa hur dåliga Miljöpartiet är i de här potentiella blockbytarnas ögon. Och Miljöpartiet har ju lämnat regeringen. Då säger moderata strategerna eller människorna nära Ulf Kristersson att det är ju ingen skillnad. Miljöpartiet är fortfarande en del av underlaget, regeringsunderlaget. Socialdemokraterna behöver liksom dras med det där eländespartiet hur de än gör, så vi kan fortsätta skälla på Miljöpartiet. Alltså, det är ju många pusselbitar. Hur mycket ska man hjälpa Liberalerna om det är så här uselt i maj?
Ja, det finns ju ett problem där förstås. Vill man skänka bort stödröster samtidigt som då SD kan bli ett större parti?
Ja, SD tycks ju enligt mätningar vara pyttelite större än Moderaterna redan idag. Och det är ju inte bara en symbolisk sak. Ska man vara snäll mot Moderaterna så har de ju ett argument som de förlitar sig mycket på till själva valrörelsen. Och det är ju regeringsfrågan.
Ja, men det var ju vad jag sa.
Absolut, jag vill bara säga
att Magdalena Andersson har ju fortfarande inte ett lag. Hon har inte fått igenom sin budget. Nej. Hon ser inte ut att få igenom sin budget i vår.
Och de moderater som är nära Ulf Kristersson vill ju lugna de här panikslagna ledarskribenterna och eventuellt panikslagna partikamraterna med att säga att när det blir valrörelse så kommer det bli fokus på regeringsfrågan och då kommer vi segla om den här rödgröna röran.
Så kanske det blir. Vem vet? Välkommen till valåret.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.